Hon blev hux flux etta på Liberalernas vallista när den tidigare toppkandidaten Cecilia Wikström petades. Inom partiet har hon haft flera tunga uppdrag, men för väljarna är hon något av en doldis. Karin Karlsbro, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet.
Tack så mycket.
Vad är det som lockar med just EU-parlamentet?
Jag tror ju att politiken blir allt mer inriktad på den europeiska nivån och faktiskt också på den lokala nivån. Kanske lite på den nationella nivåns bekostnad, jag vet inte. Men det är ju väldigt många stora, viktiga frågor som avgörs faktiskt på EU-nivån. Och jag tänker på den internationella brottsligheten, terrorismen, alla frågor kring det. Jag tänker på klimatfrågorna naturligtvis och också Europas konkurrenskraft överhuvudtaget. Där har ju Europanivån en sån viktig roll att spela på alla de områdena.
Vilka frågor vill du fokusera mest på i jobbet som EU-parlamentariker om du blir invald?
Ja, vi står ju inför ett vägval i det här Europavalet. Vilket EU vill vi se? Vill vi se ett fortsatt fördjupat samarbete? Eller ska vi se ett EU som splittras, som skakas om? Vi ser till exempel Brexit, hur det påverkar hela EU-samarbetet. Och vi liberaler säger ju ja i den här valkampanjen. Och det menar vi ja till ett fördjupat EU-samarbete för att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Så att överhuvudtaget att arbeta för ett fördjupat EU, ett starkt EU som klarar av att leverera resultat på de stora utmaningar som finns. Det är ju det vi går till val på och otroligt viktigt för mig.
Vilket utskott vill du sitta i?
Vill såklart gärna sitta i ett utskott som arbetar med lagstiftning. Och miljöutskottet eller LIB-utskottet, två intressanta utskott.
LIB-utskottet, alltså utskottet som rör migrationsfrågor och inrikesfrågor kan man säga.
Ja.
Bara ett par månader före valet i EU-parlamentet så petades Liberalernas tidigare första namn på listan, Cecilia Wikström. Och du är utsatt nu till partiets nya toppkandidat. I en intervju med DN så har Cecilia Wikström sagt att du var delaktig i processen som ledde fram till att hon blev petad. Vad säger du om det?
Jag uppskattar Cecilia Wikströms otroligt framgångsrika arbete som parlamentariker och jag beklagar verkligen att Cecilia Wikström inte valde Liberalerna. Det har jag sagt i samband med vårt partiråd och jag säger det gärna igen. Jag beklagar att Cecilia inte valde Liberalerna. Jag sitter inte i Liberalernas valberedning och jag sitter inte heller i partistyrelsen som var de organ som hanterade de sakerna och i övrigt har jag inga kommentarer till det.
Jag skulle vilja prata lite om EUs sociala pelare. För det är alltså en samling principer om arbetsmarknad och välfärd som alla EU-länder skriver under på och säger att de ska eftersträva på nationell nivå. Och Liberalerna var först negativa till den här pelaren och sen svängde partiet. Och de senaste åren har EU lagstiftat kring de här principerna. Och i de tre sista omröstningarna så var Liberalernas två ledamöter splittrade. Så att Jasenko Selimovic röstade emot alla tre. Precis som för detta allianspartierna och Sverigedemokraterna gjorde. Cecilia Wikström röstade för alla tre, precis som de rödgrön-rosa partierna gjorde. Då undrar jag, var står partiet i de här frågorna?
Liberalerna har ju tagit ett program, ett Europaprogram, nu inför det här valet. Och i det så är vi tydliga med att vi säger ja till den sociala pelaren. Vi tycker att det är en viktig dimension av EU-samarbetet och för oss som bejakar den fria marknaden och är väldigt måna om att vårda den fria inre marknaden och alla de friheter som det innebär att röra sig både för företag och konsumenter så är också den sociala dimensionen väldigt viktig om vi ska få den här marknaden att fungera. För det handlar ju om den fria rörligheten och konkurrensen inom EU, men för att det ska fungera så behövs spelregler. Det behövs spelregler och grundläggande nivåer på sociala skyddsnät för människor för att det ska fungera.
Så kan man säga att Cecilia Wikström representerar partiets politik mer än Jasenko Selimovic i de här omröstningarna?
Jag går ju till val på Liberalernas program som antogs för några månader sedan inför nästa mandatperiod. Så att det är ju den politik som jag kommer att rösta för och driva i parlamentet och som Liberalernas medlemmar i enighet har ställt sig bakom.
Men ändå, om man är väljare och tycker att de här sakerna är viktiga, hur ska man förstå då att partiet har röstat på olika sätt? Att partiets representanter i EU-parlamentet har röstat helt på olika sätt?
Liberalerna tog ett Europaprogram som vi diskuterar genom noggrant hur vi vill se i ett antal vägvalsfrågor. Och det gjorde vi för några månader sedan. Och i stor enighet beslöt vi oss att ställa oss bakom den sociala pelaren bland annat. Och det är det vi går till val på och det är det som jag kommer, om jag blir invald i parlamentet, att rösta för helt enkelt.
Okej, finns det någon annan princip i den sociala pelaren som Liberalerna vill ska omsättas i bindande EU-lagstiftning? Ser du något sånt område?
Vi får väl återkomma till det. För det här är ju en rågång mellan saker som vi ska fortsätta att bestämma om på nationell nivå, lokal nivå ibland till och med. Så det får vi återkomma till längre fram. Men det är väl ändå betona det här att om man verkligen vill värna den inre marknaden och få den inre marknaden att fungera ändå bättre, så är spelreglerna som också handlar om den mänskliga dimensionen och vilket Europa vi ska ha en viktig fråga för Liberalerna.
Ett sånt exempel som en slags barnomsorgsgaranti, skulle det kunna vara någonting som Liberalerna skulle kunna stå bakom? Minimiregler om barnomsorg?
Så socialpolitiken är och ska vara framförallt en nationell angelägenhet. Men jag skulle vilja säga så här att när det kommer till sociala frågor, möjligheter för både män och kvinnor att arbeta, så är ju det också en fråga om konkurrenskraft i ett Europa med en åldrande befolkning där vi behöver arbeta mer. Europa har ju världens mest välutbildade hemmafruar. Och det här förvärvsfrekvensen ser ju olika ut i olika medlemsländer, och det är ju rimligt att hela EU går mot, när vi pratar om tillväxt, när vi pratar om konkurrenskraft, att fler människor får arbeta och bidra till den ekonomiska utvecklingen. Och om vissa länder inte skapar förutsättningar för den gemensamma tillväxten i Europa, så är ju det ett problem.
Och hur ska man lösa det? Ska man göra det genom minimiregler i EU om till exempel barnomsorg?
Jag tror att om man ska, på vilket sätt man ska göra det, det kan nog finnas olika metoder. Men man måste räkna och visa på styrkan i att både kvinnor och män arbetar. Och där har vi, om vi tittar tillbaka några år, så har vi ju sett hur länder som inte har kommit lika långt när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden har varit inspirerade av Sverige. Jag vet att för några år sedan så var ju Tyskland till exempel väldigt intresserad att titta på den svenska förskolan och hur det har gjort att kvinnor och män har kunnat förena yrkesliv och familj på ett ganska globalt sätt, unikt sätt i Sverige. Så att det finns många sätt man behöver jobba på de här frågorna och uppmärksamma. Och när vi räknar och analyserar vad vi behöver göra i varje land och tillsammans för att stärka konkurrenskraften och så hänger den ekonomiska utvecklingen och jämställdheten, det är två saker som hänger ihop.
EU-opinionen har aldrig varit starkare än just nu i Sverige. Vad tror du att det beror på?
Jag tror att det beror på att man ser att EU är betydelsefull. För både när det gäller ganska stora frågor och frågor som är angelägna och akuta men svåra att hantera på nationellt eller på liksom egen hand lokalt. Och det är väl klimatfrågan tror jag gör sitt till. Där vi ser hur det stödet för att faktiskt agera i klimatfrågan ökar och är väldigt stort. Sen så ser vi också hur Brexit, vilket kaos det skapar när ett eventuellt kommande Brexit slår igen dörren i ansiktet på övriga Europa, och att det faktiskt påverkar svenska företag, svenska konsumenter och till sist faktiskt företagande, jobb och välfärd i Sverige. Så jag tror att det är kanske förklaringar till det, och för oss liberaler så Så vi säger ju att vi är Sveriges Europavänligaste parti. Och vi känner ju höga förväntningar på det. För att det finns många som är väldigt oroade och bekymrade. Vad ska hända när Brexit skakar om EU-samarbetet? Och det är ju faktiskt så att vi ska inte ta samarbetet för självklart. Utan vi måste stå upp för det idag.
Varför får ni inte mer stöd när EU-opinionen är så stark?
Vi jobbar för det nu.
Men varför tror du att det är att mätningarna ser ut som de gör?
Det finns ju flera orsaker till det, för att gå tillbaka i tiden. Men när det gäller Europafrågan så är vi det mest Europavänliga partiet och har varit under decennier. För oss så var det en gång i tiden när Sverige röstade om medlemskapet i EU. Självklart att se Sveriges roll i ett europeiskt sammanhang i nära samverkan med andra europeiska länder. Det var viktigt och vi var väldigt engagerade för det då. Vi var engagerade för att Sverige skulle rösta ja till euron. Nu blev det inte så, men vi tycker fortsatt att det är en viktig fråga. Och idag när vi ser att EU-samarbetet skakar så är vi, törs jag säga, tydligast med att faktiskt stå upp och försvara. Det innebär inte att vi försvarar allt som EU gör. Vi vill ju gå ut i val på att förändra det EU gör, förändra politiken inom EU. Men vi försvarar Europasamarbetet som sådant. Och vi ser att Europa är en otroligt viktig hemhamn för demokratier med en viktig roll globalt, men också spelar en viktig roll för Sverige.
Ett förslag som bland annat har nämnts av din kanske framtida partigruppsvän Emmanuel Macron i Frankrike är att EU ska ha en mer aktiv näringspolitik, alltså stötta europeiska företag och göra det möjligt för jätteföretag att växa och konkurrera med amerikanska och kinesiska. Vad tycker du om det?
Stor respekt för Macron och den kamp mot populism och för ett öppet Europa som Omarsch har tagit. Det innebär inte att vi är överens om allt, och jag ser fram emot, och det skulle vara fantastiskt att få diskutera det närmare i en bred liberal grupp framöver. För att även om vi är lika envisa och bestämda och beslutsamma att ta debatten och ta upp fighten mot populism och alla de krafter som vill riva ner Europasamarbetet, så är vi också ganska oeniga i en del frågor när det gäller dessa till exempel.
Vem vill du ska bli EU-kommissionens nästa ordförande?
Ja, det är ju flera namn som har diskuterats. Vestager till exempel, men vi får återkomma till det.
Margrethe Vestager, sittande konkurrenskommissionär. Varför skulle hon vara bra?
En av flera kompetenta kvinnor.
Varje EU-parlamentariker får i runda slängar 45 000 kronor i månaden för olika omkostnader utöver lön och traktamente. Och de här pengarna behöver inte redovisas, men ledamöterna kan ju, om de vill, redovisa dem, och man kan även lämna tillbaka pengar om det blir några över. Om du blir invald till EU-parlamentet, kommer du att redovisa de här pengarna? Och kommer du, om det blir pengar över i slutet av månaden, betala tillbaka dem till EU-parlamentet och skattebetalarna?
Ja och ja.
Om klimatet, vad är det viktigaste som du ser det som EU-parlamentet ska göra för klimatomställningen?
Det är ju att driva på, alltså det är ju hela EU. EU behöver ju jobba på alla nivåer och de olika institutionerna samspelar ju. Men vi behöver kroka arm inom EU för att få ner utsläppen av koldioxid. Och det är akut. Vi behöver en gemensam klimatpolitik, därav det vi säger om ett ja till ett fördjupat EU. Vi behöver en gemensam klimatpolitik med bland annat en europeisk koldioxidskatt. Vi behöver också se till på olika sätt att förändra det sätt på vilket EU sammantaget producerar elektricitet. Kolet måste bort. Vill gärna arbeta för att forskning och utveckling kring kärnkraft stärks, så att vi får ett ambitiöst EU för klimatfrågan, men också ett konkurrenskraftigt EU som producerar koldioxidfri el och utan då att bli beroende av rysk gas. För klimatfrågan rymmer ju också säkerhetspolitiska dimensioner.
Om vi kan bena de här olika spåren som du nämnde nu. Koldioxidskatt sa du. Det är ju svårt, alltså skattepolitiken antas med enhällighet av de 28, snart 27 EU-länderna. Hur ska man komma runt det? Tror du att det ens finns på kartan att få till en koldioxidskatt i EU?
Ja, det som finns på kartan är ju att klimatförändringarna är akuta. Vi ser på gatorna hur en ung generation i land efter land hörsammas också av världens ledare. Och det är ju bråttom att göra något. Så är det, det säger ju vetenskapen. Och det kräver också politisk leverans. Men då måste vi ju också ha förslag. Om vi tittar lite grann på Sverige. För att även om inte vi har gjort allting vi borde ha gjort. Så har vi ändå lyckats ganska väl i klimatpolitiken. Och det jag skulle säga lyfta fram två saker. Det ena är att vi under ganska många år nu har haft en koldioxidskatt i Europa, eller i Sverige. Det har ju inte alla länder. Vi har också en elproduktion som i princip är koldioxidfri. Och det är ju också mycket tack vare att vi har en relativt stor andel kärnkraft i Sverige. Och skulle EU sammantaget jobba på samma sätt, då skulle utsläppen från EUs medlemsländer vara helt annorlunda.
Men alla EU-länder har ju inte vindkraft och vattenkraft. Hur ska man då gemensamt på EU-nivå få dem att lämna kolkraft till exempel?
Ja, men det är därför vi behöver en plan och vi behöver en gemensam klimatpolitik. Men också se hur vi tillsammans kan kroka arm i för att hjälpa till med omställning. Vi behöver kunskap, vi behöver ju modern kärnkraft. Vi kan ju inte prata om gammal kärnkraft, vi behöver modern kärnkraft. Vi behöver sälja el till varandra så att man producerar det på ett sätt där den är säker men där man inte låter någon bli beroende eller ja, varken beroende av så att säga, rysk gas eller sina egna kolgruvor. Kan vi samarbeta mer så är det bättre. Vi har ju EUs energiunion som kan utvecklas och spelar en viktig roll. Sen är det här jättestora frågor. Det är mycket investeringar som krävs men desto viktigare är att kroka arm. Det här är huvudspåren, men sen till det ska man ju också lägga att vi är för en europeisk flygskatt. Vi är naturligtvis när det gäller hela tågsektorn, transportsektorn är ju en väldigt viktig avgörande sektor i det här. Så finns det ju väldigt mycket att göra på det europeiska planet. För det är ju obegripligt att vi 2019 inte kan enkelt åka tåg och transportera saker på järnväg i ett modernt Europa. Så måste det bli.
En sista fråga. EU-länderna har ju nu i flera år försökt jobba med att reformera migrationslagarna för Europa. Och man har inte kommit överens om något slags system för att dela flyktingarna mellan länderna så att säga. Utifrån det här låsta läget, hur tycker du att EU ska gå vidare? Vad ska EU göra med de flyktingar som ändå kommer till Europa idag?
Jag tycker att den här frågan är ett av de allra tydligaste exemplen på varför det behövs ett fördjupat EU-samarbete där alla medlemsländer är med och tar ansvar. Det finns ju förslag som ligger och det finns länder som verkligen motsätter sig det här. Men EU-samarbetet är ju ett samarbete som innehåller många delar. Är man med så måste man vara med och ta ansvar. Annars är det faktiskt inte rimligt att man ska ta del av EUs stödfonder fullt ut till exempel. Så att vi vill ju se ett fördjupat EU-samarbete där vi snabbt får en struktur för att ta gemensamt ansvar. Och länder som inte tar ansvar ska heller inte kunna ta del av, ja, plocka russinen ur kakan så att säga. För det här är akut och det handlar om människor.
Så du menar att man ska koppla ihop migrationsfrågan till långtidsbudgetfrågan? Så att man på något sätt ska hota att man drar in bidrag till länder som inte vill skriva under på ett gemensamt flyktingsystem.
Exakt i vilken process det ska läggas, det får vi återkomma till. Men däremot som princip så finns det ju en diskussion som pågår att länder som vill gå före i vissa delar ska göra det. Men det innebär ju att några länder inte är med och tar ansvar. Och vill man vara med i EU Och det vill ju de allra flesta länderna vara, även de som både bryter mot principer och inte vill ta ansvar i flyktingpolitiken, så vill man ändå vara med i EU, för det är ju ett enormt värde att vara med och ta del av den inre marknaden och allt det här. Men är man med så förpliktar det också. Det innebär ansvar. Och om man inte tar det ansvaret så måste det kunna innebära effekter med alla de fördelar som man får. Och när det gäller EUs olika typer av stödfonder och så är det ju inte orimligt att man kopplar ihop det.
Tycker du att länder som inte tar emot flyktingar ska kunna vara med i Schengen-samarbetet framöver? Det är ju någonting som Emmanuel Macron också har ifrågasatt.
Mm. Nej, men jag tycker som sagt, principen ska vara att man är med i EU fullt ut. Man får dra nytta av fördelarna och man är med och tar ansvar. Det är normalt.
Karin Karlsbro, stort tack för att vara med i Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet.
Tack för att jag fick vara med.